Vi har under hösten som vi kan väl säga har gått, så har vi fått följa olika personer i Bibeln, i Gamla testamentet, vars liv som vi har fått hämta exempel och få lärdom från. De senaste veckorna så har vi i adventstiden mycket också där genom Gamla testamentets texter pekat mot han som skulle komma, Jesus, Messias. Vi sjöng det precis igen i den här sången, och vi har sjungit det i julsångerna, att Jesus, han har kommit. Han har fötts i Betlehem. Med start idag så kommer vi fortsätta vår vandring genom Bibeln. Vi kommer från och med idag att vandra genom Nya testamentet. Vi kommer att utgå från Markus evangeliet. Och efter det så kommer vi gå in och se även de första kristna i apostlagärningarna. Så jag tror vi har en spännande tid framöver här. Evangelierna, vi har Matteus, Markus, Lukas och Johannes. De skildrar alla Jesu liv och tjänst. Men de gör det på lite olika sätt. De har lite olika betoningar. Det kan vara att de har lite olika syften med sina evangelier, liksom att de ska till en viss mottagare. Men de här skillnaderna eller olikheterna som finns mellan evangelierna ska vi inte se som motsättningar, utan jag tror att vi ska se det som olika pusselbitar som hjälper oss att se och förstå en större bild av Jesus. Och jag tänker att eftersom att det idag är den här första söndagen som vi börjar i Markus evangelium, så kommer jag passa på att ge lite så här övergripande information om den här boken. Men eftersom att vi också har ett antal söndagar framöver, så har vi också möjlighet att fylla ut den bilden ytterligare. Jag vet att Linde kommer att predika nästa söndag till exempel, så att vi... Det finns tillfällen att bredda den här bilden. Men när det gäller författarskapet till Markus evangeliet, så står det inte utskrivet i texten vem det är som har skrivit, att det skulle vara det är jag, Markus, som har skrivit detta evangelium. Och det gör det faktiskt inte i något av de andra evangelierna heller så uttalat. Det exemplet som vi har i evangelierna som skulle kunna vara det mest närmast dit, det är i så fall Johannes evangeliet, som där författaren skriver att den lärjunge som Jesus älskade har skrivit. Men att det skulle vara Johannes, ja, det skulle väl kunna vara någon annan av lärjungarna också. Men det vi har att gå på, det är traditionen. Vad kristna liksom genom historien har uppfattat de här texterna. Hur den tidiga kyrkan såg på dem. Och den Markus som ofta förknippas som författare till Markusevangeliet är Johannes Markus. Och han omnämns på flera ställen i Nya testamentet. Bland annat så möter vi honom i Apostlagärningarna, där han verkar ha varit följeslagare till Paulus och Barnabas när de gjorde sin första missionsresa. Men han verkar också haft ett samröre med Petrus, lärjungen Petrus. Petrus, han nämner en Markus som sin son i första Petrusbrevet. Och en av kyrkofäderna Pappias identifierar Markus som Petrus uttolkare. Han säger att Markus noggrant nedtecknade, dock icke i ordningsföljd, så mycket som han kom ihåg av det som Kristus sa och gjorde. Det skulle kunna vara så. Det finns som en teori om att författaren då till det här Markus evangeliet, att han hämtat sitt material, att hans huvudkälla, att det skulle kunna vara lärjungen Petrus. Och den teorin skulle kunna stödjas genom hur detaljerat vissa av berättelserna skildras och hur det verkar som vara förstahandsinformation, och även hur ärligt som författaren, som Markus, är i skildringen av lärjungarna. För det är inte det, den bilden av lärjungarna som kommer fram i Markus evangeliet är kanske inte alltid den mest positiva. Och inte Petrus heller. Lärjungarna framställs ibland som ganska trögtänkta personer, som inte förstod det som Jesus försökte lära dem. Och skulle vi tänka den första kyrkan, när de ser på sina hjältar, de här som har planterat den här, ja, med kyrkan kan man säga. Då är det kanske inte den bilden heller som man ville ha av sina ledare, att de skulle vara så här tröga kanske. Men, och då finns det som en tanke skulle då kunna vara då att Markus, eftersom han gav den här ärliga bilden, så hade han säkert också en säker källa på det för att kunna ge den bilden, att den var sann. Och det är inte omöjligt att det skulle kunna vara Petrus. Sedan utifrån hur Markus evangeliet beskriver vissa saker, man förklarar judiska seder och även hur man använder vissa begrepp. Det kan få också känslan av att mottagarna var icke-judar, att de inte kände till det här. Finns de som menar att det mottagarna också befann sig i Rom? Syftet med hela evangeliet, skulle det stämma det här att det är Petrus som är som källan till materialet som Markus hämtat, så skulle en anledning kunna ha varit att Markus ville bevara lärjungen Petrus, att hans vittnesbörd för den kristna kyrkan. Men det är också så att Jesus beskrivs och målas upp på ett sätt i Markus evangeliet som också det kan vara ett syfte. Jesus presenteras i Markus evangeliet som en mänsklig person. Jesus som var Gud och är Gud, men också var människa. En människa som kunde känna lidande som vi människor också kan känna. Och något som jag tycker är slående när man läser Markus evangeliet, det är mycket av den här explosiviteten, eller action skulle man kunna säga, som man märker av när man läser den här boken. Alltså vi kastas in i berättelsen och vi kastas från en händelse till en annan, och det går så här explosivt. Rubriken idag är början på de goda nyheterna. Och vi har ett ganska mastigt kanske. Jag vet inte vad man ska säga, men vi har ett bibelord här. Vi ska slå upp det, om det kommer komma på skärmen här, från Markus 1. Och ni kan slå upp det om ni har biblar med er också. Står det så här. Vi läser de första 20 verserna. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Som det står skrivet hos profeten Jesaja. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren, gör han stiga raka. Så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och hela Judén och alla i Jerusalem kom dit ut till honom och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Och han levde av gräshoppor och av vildhonung. Han förkunnade, efter mig kommer den som är starkare än jag. Och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag har döpt er med vatten. Han ska döpa er med helig ande. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Anden drev honom ut i öknen och han var i öknen i 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. När han gick ut med Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob, Zebedaios son, och hans bror Johannes som höll på att göra i ordning näten i sin båt. Han kallade på dem och de lämnade sin far Zebedaios och hans folk i båten och följde honom. Det finns mycket i den här texten man skulle kunna stanna upp vid, men jag ska nämna några saker. Markus börjar med att säga att här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Svenska folkbibelns översättning säger att här börjar evangeliet om Jesus Kristus. 1917 års översättning säger att detta är begynnelsen av evangelium. Vad är ett evangelium? Ett evangelium är ett glatt, ett gott budskap, ett glädjebudskap. Men jag tror att man kan mena, ibland kan mena lite olika saker när man säger evangelium. Läser vi i de olika evangelierna så använder man begreppet, ordet evangelium på lite olika sätt. Johannes evangeliet till exempel använder inte begreppet alls. Men innebär det att Johannes evangeliet inte har något evangelium? Nu ställer jag frågan till mig själv. Självklart finns det evangelium, ett gott budskap i Johannes evangeliet. Hos Matteus så verkar evangeliet, de goda nyheterna, ligga i det som Jesus förkunnar. Det som Jesus predikar, det han undervisar. I Lukas evangeliet så verkar det vara budskapet som är evangeliet. Budskapet om att Messias har blivit född. Så som vi sjunger den här, som jag och Ola sjunger i den här sången, den här ängeln som kommer och säger liksom att Messias är född. Men det som Markus försöker göra, det är att säga att hela evangeliet, det glada budskapet, är hela berättelsen om Jesus. Allt han gjorde, sa och är. Det är evangelium. Det finns vissa biblar som jag tog med mig, den här, det var en sån här chock. Men det var, för det var den enda engelska jag hittade hemma nu. Men i vissa av de här engelska biblarna, eller i många av de engelska biblarna, så är det, kan man säga att, läser man som i Markus evangeliet till exempel här, jag vet inte om alla ser, men det är röd text på allt som Jesus säger. Är det det Jesusorden, det som står i rött i Bibeln, är det det som är evangelium? Eller är det mer än så? Jag tror inte att vi måste välja det ena eller det andra. Vi kan betona olika saker som evangelierna gör. Men jag tror också att beroende på hur vi betonar saker, att det också får konsekvenser kring vad vi gör och vad vi gör med evangeliet. Johannes evangeliet talar om att ordet blev kött. Och jag tror att budskapet om Jesus, Gud som blev människa, som spikades upp på ett kors och som dog och som uppstod för vår synd, våra överträdelsers skull, att det budskapet, att det behöver bli kött i våra liv. Det vi möter i evangelierna är inte bara ett budskap, en teoretisk text, utan vi får, när vi läser om Jesus, så får vi ett levande exempel på hur vi kan leva våra liv. Jesus, han var Gud, men han var också människa. Han brottades och han kände saker som vi. What will Jesus do? Var en gammal klyscha kanske, men det var sånt här armband som många hade, eller man hade på tröjor. Vad skulle Jesus ha gjort? Den frågan är inte så dum egentligen. Att Jesus, berättelsen om Jesus, det Jesus sa, att det inte bara blir någon teori, utan att det också får bli någonting som tar sig uttryck i våra liv, som får konsekvenser när vi lever våra liv och möter olika situationer. Vi går vidare i texten. I Markus 1:9-11, där beskrivs det hur Jesus döps av Johannes, döparen. Himlen öppnas och den heliga ande kommer ner som en duva. Och Gud bekräftar här liksom att Jesus, att det här är min son, min utvalde. I Gamla testamentet så var en av profeternas uppgift, det var att tillsätta kungar. Och man smorde kungen till tjänst. Och som det har nämnts liksom tidigare nu i adventstiden, så Johannes döparen, han benämndes som profeten Elia. Och när Jesus döps av Johannes, och när Gud och den heliga ande bekräftar vem Jesus är, så skulle man kunna se det att Jesus, att han smörjs till tjänst. Och då är det inte helt otänkbart heller tänka liksom i den bilden att liksom det var på i Gamla testamentets tid, när en kung skulle tillsättas, så var en profet inblandad. Och när Jesus skulle påbörja sin tjänst, så var Johannes döparen också inblandad som en profet. Efter att Jesus döps så verkar det ske en växling. För Johannes döparen, han kom att fängslas och han kom senare att dödas. Men här tar Jesus vid. Han gör entré. Det är här som han på riktigt börjar sin tjänst. Han började förkunna evangelium. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet eller tro på evangelium. Tiden är inne. Idag är frälsningens dag. Jesus är här. Guds rike är nära. Kan du se Guds rike bryta fram? När vi som nästa vecka kommer fortsätta att läsa i Markus evangeliet så kommer vi se hur Jesus började bota människor. Han befriade människor. Det var tecken som visade sig och som var tecken på att Guds rike hade kommit. Tecken som vi också kan få se i våra liv. Tecken som blir en försmak på det rike som en dag ska bryta igenom med full kraft. Omvänd er. Att vi får vända om, att vi får vända våra hjärtan till Gud. Och vi får tro på budskapet, tro på evangelium. Att tro att det här budskapet om Jesus, att det också gäller dig, att det gäller mig, att det gäller oss. I de sista verserna som vi har läst i Markus så beskrivs det hur lärjungarna kallas. Jesus kallar in lärjungarna in i ett nytt sammanhang, in i ett nytt liv. De påbörjar en ny resa. Det står att de genast lämnade sina nät, sin bakgrund, sin släkt, sin far. Allt vad det kan ha stått för i form av trygghet med mera. Jesus han kallade sina lärjungar till att följa honom och att föra hans verk vidare. Inledningsversen sa, här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Det är bara början på de här goda nyheterna som vi kan läsa om i Markus evangeliet. Sedan är det lärjungarna som tar vid och för budskapet vidare. Men vi får inte glömma att de goda nyheterna, att de också fortsätter med oss i våra liv. Att vi tar till oss det. Att vi tar emot Jesus i våra liv och förmedlar det vidare genom vad vi säger, vad vi gör och vilka vi är. Vi kan be. Tack Gud för ditt ord. Tack Jesus för den jul som vi har fått fira. Till minne av att du kom hit ner. Du som är och som var Gud som blev människa. Du blev som en av oss. En människa som kände, som vi kunde känna. Som kunde bli arg, som kunde bli ledsen, som kunde känna smärta. Gud, du ser allt vad vi behöver. Tack Jesus för att du har kommit och att det är goda nyheter för oss. Tack för allt som du har för oss i våra liv. Tack för att vi får ta ditt exempel, ha dig som förebild, som följeslagare i våra liv. Tack för att vi i de situationer vi möter får förmedla ditt glada budskap om ett hopp till den här världen. Amen.